When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är uppvuxen i Västerås. Han älskar Manchester United. Han gick i samma klass som Victor Nilsson Lindelöfs mamma. Han är svensk fotbolls högste tjänsteman. Han är bland annat chef för Janne Andersson och Peter Gerhardsson. I Holmgren möter avsnitt 182 Håkan Sjöstrand, generalsekreterare Svenska fotbollförbundet. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Håkan Sjöstrand, god lyssning! Den här podden presenteras i samarbete med Svenska Spel, Sport och Casino, ett spel för dig över 18 år. Håkan, stryktipset. Precis som för mig är det för dig stort, viktigt. Det betyder något jag berättar.
Ja, nej, det är lite grann. Jag tror faktiskt det här intresset som jag delar med dig och många andra kring engelsk fotboll, finns det också en koppling faktiskt till stryktipset när jag växte upp. Och tips extra matcherna och hur man följde det hela, och utbudet var inte så stort, va, men så där, och så satt man ju ihop med sin pappa och, eller min pappa och farfar, och så hade man det här lilla spelbolaget på lördagar och satt och tittade och gjorde det tillsammans då. Så det är en del som har format den faktiskt.
Ja, och ni fick ju 13 rätt, du, pappa och farfar.
Ja, 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 det var så här, vi tippade en enkel rad, vad gjorde vi faktiskt. Och sen la vi ihop det där och sen gjorde vi, så tillsammans fick vi liksom inte det, men farfar, han sparade de andra raderna, så fick han 13 rätt då. Och jag kommer ihåg det liksom, att han efter den så tänkte pappa och jag, får se nu i helgen vad han säger nu när han får 13 rätt då. Och så sa han, bra, nu bjuder jag på kaffet. Så det är roliga minnen, fina minnen.
Och när vi är på stryktipset och inte steget så långt till engelsk fotboll. Jag vet att du älskar Manchester United. Och då säger jag älskar Manchester United. Du tågluffade som ung bara för att få titta på Old Trafford. Berätta, var kommer kärleken till just Manchester United ifrån?
Jag tror det var en så här 8-9 år och någonstans där alltså, så började man intressera sig och läsa om de här olika lagen. Och så läste jag historien om Manchester United, naturligtvis flygkraschen där och lite grann historien om, och det tog tag i mig, va? Så då började jag följa dem ordentligt då. Ja, det stämmer, jag är genuin Manchester United supporter. En av mina döttrar heter faktiskt Esther efter Manchester United. det stämmer. Det är häftigt att få följa ett lag på det sättet och känna så.
Och du firade din 50-årsdag med att se Manchester United mot Stoke.
Det stämmer. Och jag var i Manchester då och det var stort, för då hade vi ju faktiskt en svensk som Zlatan, då också.
Ja,
Zlatan som spelade också i Manchester United.
Mm. Ja. Och nu vet jag också, nu har du Victor Lindelöf.
Ja.
Ser man Lindelöf, Nilsson Lindelöf, Lindelöf. Han blir mycket mer Lindelöf bara nu har det blivit där borta.
Ja, och för mig är det lite mer Lindelöf också, ja. Därför jag växte faktiskt, vi gick i samma klass som Viktors mamma,
det.
Ulrika, ja, Lindelöf. Ja. Jag var över och såg United Burnley här, ja, i veckan då, 2-2, och där också Viktor gjorde sitt första mål i Manchester United. Det är stort. Mm.
Ja.
Och som sagt, nej, Ulrika, vi gick i samma klass i lågstadiet. Och vi bodde Regimentsgatan 55 på Viksäng i Västerås. Och högst upp i trappen. Och vi bodde precis grannar, Ulrika och jag också. Så vi hängde mycket med varandra när vi var så unga. Mm.
Ja, du ser, va? Manchester United. Där, ja, har vi, får se om vi återkommer till det här så småningom. Ja. Håkan Jackie Sjöstrand, född den 1 oktober 1966 i Kristianstad, men uppvuxen i Västerås, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet. Tjenare Håkan.
Hej, hej.
Mm. Nu sitter vi i din moderklubbs lokal, klubblokal. Ja. Skiljebo SK, Hamre IP.
Exakt, va. Det, jag tror det var Liston var ju tränare här i många år i Västerås, och han kallade Skiljebo för guldgruvan. Det var liksom här man kunde hämta många talanger, ja, och många bra spelare. Det är en häftig klubb, en genuin fin klubb med en gedigen ungdomsverksamhet också. Och turneringen Aarhuscupen som många känner till också faktiskt. Mm.
Vad har vi för killar? Johnny Rödlund är härifrån från början.
Niklas Backman. Håkan Spjut kanske Håkan några Spjut, kommer ihåg.
Ja.
Och Johan Arnegrund som var i Göteborg. Så, och sen har du faktiskt en väldigt ung lovande nu då. Pontus Kolander som spelar i lagkapten i våra yngre landslag som har skrivit på Förebro nu. Så det är nog lite guldgruva fortfarande då. Ja,
ja. Och här växte du upp och spelade fotboll.
Ja, exakt. Så har betytt mycket att forma mig. Och än idag då så är jag ju faktiskt också tränare för mina flickors Elsa och Ester, deras lag också. Så det är häftigt.
Flicke 07.
Ja. Ja,
och det vet jag är viktigt. När du skulle bli generalsekreterare så sa du att det här är viktigt, det här vill jag fortsätta med.
Ja, jag tycker det är viktigt också. Så här, för på något sätt i min roll som generalsekreterare så ska jag ändå sätta någon form av riktning för fotbollen. Och så får jag med i andra ändarna av värdekedjan också. Vad blir det av allting? Och vara med där ute. Så jag tror... Jag har genuint, jag har liksom fotbollen i mitt DNA, va? Och vara här som senast igår kväll var ute och träna och det kommer, fast det är liksom nästan 10 minusgrader, så kommer det 15 tjejer och några tränare och vi har jäkligt roligt ihop, fast det är frysna tår och sådär, va? Så men vi skrattar och har jäkligt roligt ihop. Mm.
Du, innan vi går vidare med alltihopa, generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet, vad står det i den arbetsbeskrivningen kontra då att vara ordförande som Carl-Erik Nilsson? Mm.
Men man kan säga, den tydligaste vad ska skillnaden mellan oss, det är att som ordförande så hanterar du väldigt mycket av politiken, medan jag då ska hantera mer verksamheten. Så det är allt ifrån vi har en utbildning och utvecklingsavdelning som jobbar med vilken form av fotbollsutbildning vi ska ha i landet eller i Sverige. Vi har naturligtvis en del handlar om marknadsintäkter. Vi ska administrera också alla tävlingar, förbundstävlingar och regelverket för svensk fotboll. Och sen någonting som kanske många förknippar med är ju landslagsverksamheten. Så allt ifrån att anställa förbundskaptener till och få den verksamheten att fungera också. Mm.
Så du är chef över tränarna, som förbundskaptenerna?
Ja.
Är det du som väljer ut vilken VM-låt vi ska ha sånt här också?
Ja, jag har fått ta med det också. Sen har vi några andra. men det som du säger, va? Det är sådana saker också.
Ja, det är brett. Ja, det är,
ja. Ja. Och sen ihop med Karl-Erik så företräder jag då Sverige internationellt i olika forum i UEFA och FIFA. När vi alltifrån ska rösta om olika saker och ha åsikter. Mm.
Mm. Hur ser det ut? Hur känns det i FIFA och UEFA nu? Det har ju blåst, eller har blåst de senaste åren har det blåst. Men hur börjar det sätta sig? Börjar det Hur upplever du det, känslan kring UEFA och FIFA?
Ja, det är lite skillnad på UEFA och FIFA också. Men ta FIFA då, så med den historien, och mycket har ju handlat om pengar och hur den korrupta delen.
Ja, Platini och det här.
Ja, och allting. Mm. Och det är ju smutsigt, så är det. Och så som det har varit. Men samtidigt, vi måste ju påverka på något sätt. Och sättet vi kan på, det är ju att vara där och vara delaktiga. Och någonstans så och det tycker jag att ansvar, vi har en skyldighet mot vår fina sportfotbollen. Det ska vi inte tillåta att det finns några personer som försöker liksom för egen vinning dra nytta av den då. Utan tvärtom, vad det här påverkar. Sen är vi ett land av 211 tror jag det är i världen, va. Så, men där föra fram vår åsikt i olika frågor, och jag tycker ändå det är på rätt väg. Vad var alternativet? Det är liksom att säga, ja, bara låta bli. Nej, bättre vara med och försöka påverka.
Mm. Så det känns som att det börjar blåsa mer öppna och positiva vindar generellt sett.
Ja, det måste vi tro på också i det hela. Och sen naturligtvis att ändra kulturer och saker som har varit, det tar sin tid. Och det som vi tycker kanske är självklart och normalt i Sverige tycker man inte i alla andra länder. Vi har ju en förmåga ibland att tycka liksom att Sverige är, vad ska jag säga, civilisationens medelpunkt. Jag känner igen uttrycket in Sweden we have a solution, va? Och så tror vi det är rätt för hela världen, va? Så det finns naturligtvis utmaningar precis inom fotbollen, precis som det finns andra utmaningar i världen i andra länder och andra kulturer. Men då vi tror på engagemang, vara med och påverka. Och sen är det ju fantastiskt, vi har faktiskt Karl-Erik nu också som är förste vice ordförande i UEFA. Så det är faktiskt riktigt bra.
Mm. Ja, det finns ju en tradition, en spelad tradition i UEFA. Lyssnar fotbollsvärlden på Sverige?
Ja, det tycker jag, med respekt. Och många gånger faktiskt så pratar vi ihop oss också med övriga nordiska länder. Där vi ändå har för fram åsikt. Och det blir liksom ännu tyngre i det sammanhanget då, när man är några stycken kanske som delar samma uppfattning och likvärdiga värderingar. Och så det tycker jag. Mm. Mm.
Du, vi födda samma år, du är 66. Hur var det att växa upp i Västerås på, ja, det blir ju 70-80-talet då?
Mm. Ja. Mm. Nej, det var ju liksom Viksängd. Jag växte upp. Vi växte upp, jag och min storebror Thomas, ihop med på Regimentsgatan i Viksäng med vår mamma, och våra föräldrar separerade tidigt då, men haft kontakten då, bott ganska nära varandra så, och än idag har vi väldigt bra kontakt liksom. Det är det. Vi bodde i tre rum och kök, delar rum, jag och brorsan, och med våra barndomsvänner som sen har vi valt lite olika vägar här i livet, våra kompisar från den tiden då, men fantastiskt uppväxt, men det som Tom, en kompis, sa, Viksäng där ibland, det är en liten uppförsbacke ibland, va? Men man, det får man bara kavla upp ärmarna och jobba lite hårdare, va?
Ja. Ja, men du har ju jobbat hårt, du har ju liksom haft det här i en drive, men läste bara, så såg jag en Sjöstrand, en del valde kriminella vägar med droger till exempel. Det var, ja, som vilken förort som helst egentligen i Sverige, va? Men du valde en annan linje. Varför var det fotbollen som gjorde att du blev målinriktad, eller vad?
Ja, ganska tidigt exempel valde jag liksom, jag har aldrig druckit alkohol till exempel, aldrig hela mitt liv. Och det blir liksom så här lite ovanligt, va? Och så kan man förklara det, och egentligen liksom, jag brukar säga, ja, men varför dricker du liksom, kan man säga till folk då. Men jag valde det, jag valde bort det helt enkelt. Och en del av mina kompisar, de har haft tuffare resa, va? Men jag brukar säga, jag är ju inte mer värd för det bara för att jag nu råkar vara någon generalsekreterare, utan tvärtom. För mig är alla människor lika mycket värda, men alla värderingar är kanske inte lika mycket värda. Och någonstans det här med omtanke och vara rädd om varandra. Vi har ju lekt upp ihop mina barn, eller de här kompisarna när vi var barn, och det är väl klart att vi håller kontakten än idag, och som jag bor inte långt ifrån Viksäng idag heller då, så att, och det är häftigt att hålla den kontakten. De betyder mycket för mig, mina barndomsvänner.
Du födde i Kristianstad, ska vi säga, kanske någon som hajade till i början i handen, ja. För det hörs ju inte på dialekten direkt, men du var 3 år när du flyttade till, när familjen flyttade till Västerås.
Ja, ja, exakt, ursprungligen från Västerås, och sen var det pappa som fick jobb nere i Kristianstad, och så var vi där något år, och sen hem då, till Västerås. Men som sagt var, det står i passet att jag född i Kristianstad.
Ja. Hur var du i skolan?
Du, jag tror jag var ganska, vad ska jag säga, engagerad. Jag det låg så här liksom, hade det hyfsat lätt för mig, men sen kanske man inte la ner all den där tiden, men jag liksom hade som målsättning att jag skulle alltid vara godkänd på allting, och det har alltid varit då. Och sen på den tiden hade man så här betyg så här 1-5, va, och jag tror jag låg, gick ut så här högstadiet med så här 3-8 eller någonting. Men jag kommer ihåg det.
Det är väl ganska bra för att vara fotbollskille, alltså, ja. Jag vet ju själv hur det var, man. Ja, det, ja.
Ja, ja, exakt. Men nej, utan alltid det jag gjorde, alltid liksom var närvarande och så vidare. Det var liksom, har alltid varit. Och jag kommer ihåg ändå, det var en lärare som sa att till några stycken, för det var ju några som hade kanske 4-5, uppåt 5,0 i betyg. Och då sa han på en lektion så här att du, ni nu som har nästan 5,0 och så i betyg, se till att vara kompis med de som ligger här nu kring 3 upp till 4 i snittbetyg, för det är de som kommer bli era chefer när ni blir gamla. Det här var en ganska cool lärare. Ja.
Ja. Ja. Så, ja, det stämde ju kanske.
Ja,
har du någon chef?
Ja,
hade Janne Andersson för betyg? Ja, 5,0.
Ja, exakt. Han hade kollat liksom, så här, på den tiden när han gick ut kanske, så kanske man inte hade, det var så här, var inte den betygsskalan.
vilket var favoritämnet förutom idrott då, eller gymnastik som det hette, vad var ditt favoritämne?
Du, jag tyckte nog matten var ganska rolig i skolan. Det var lite så här, man skulle lösa lite saker och tänka lite grann. Det var ganska kul faktiskt. Ja.
Det var en favoritämne då. Ja. Och fotbollen som sagt, var det någon annan sport förutom fotboll som
yngre, när man var yngre liksom, man spelade lite pingis ett tag, man spelade basket en del också. Det var, tyckte jag var roligt. Roligt att träna basket tycker jag framför allt, för man kan ju stå och skjuta och få tillbaks bollen, va. Man hade ju bara en fotboll själv. Fick man springa och hämta och sådär, men så det var väl det. Och brottning när jag var ung, var med och var ganska bra i brottning.
Vilken viktklass var du då? Det var ung i för sig, så att det är
svårt
att säga då.
Jag kommer ihåg, jag skulle vara med i Mälarkuppen som var
stor.
Ja, lilla Mälarkuppen och jag tror det var i 32 kilos.
Ja, det ser man. Det är en svår klass. Ja, men det är ändå respekt. Det minns jag.
Ja, men bra träning brottningen också. Jag kommer ihåg man gick dit och då var det ju liksom brottningsklubbar överallt här i, för Västerås var en brottarstad så här, va, och sen fick man där och men lite äldre och de brottade ner en och man fick smaka på ett och annat, va, och så vidare. Men det var bra. Ja.
Ja, men det var inget snack om att fotbollen var det som låg det varmaste med hjärtat.
Helt klart, det har det varit då. Den har väl alltid legat nära både intresset att titta på och spela.
Varför är fotboll så roligt och så härligt tycker Håkan Sjöström?
Jag tror det har ändrats lite över året. Då när man började så var det ju ganska enkelt faktiskt så här då. Och man kunde enkelt bara ut på raster och spela, och efter skolan och spela, och någon ringde på dörren 8 en söndag morgon, så kan vi inte spela fotboll liksom, och så där, va. Så enkelheten runt omkring, det tror jag har varit viktig då. Och sen har jag alltid tycker jag, genom oavsett generationer, så har det funnits ett intresse runt omkring det. Man har landslaget, mitt första VM jag kommer ihåg är VM 74, va? Man fick vara uppe och så vidare, va? Man samlades runt och tittade på det här, alltså. Det är klart att sådana saker tror jag också betyder lite grann när man ser tillbaks på det hela.
Det var ett bra VM 74,
va? Ja, va? Jag kommer ihåg
Uruguay där i första matchen.
Ja. Och jag kommer ihåg en kvällsmatch var mot Jugoslavien, va? Jag tror var det 2-1 eller?
Ja, jag vet ju att det ledde fram till att vi åkte mot Polen där.
Ja.
Tomaszewski tog Staffan Tappers.
Ja.
Nej, vänta. Jo, det var så. Det var Enströms mål på Rheinstadion i Düsseldorf. Det var ju klockan.
Ja.
Uruguay. Och sen, vad var det med för match där? Det var en härligt VM i alla fall.
Ja.
Med
Jag vet inte om det var Holland och Bulgarien. Ja, också, någonting där,
ja, det var, just det.
Ja.
Just det.
Ja.
Det stämmer. Det stämmer.
Så det är mitt första minne. Och fotbollsalbumet man hade med alla bilder.
Ja, med alla gubbar.
Ja, det är häftigt.
Mm. Då var vi 7-8 år.
Ja. Mm. Men jag kommer ihåg, apropå album, om jag kommer ihåg rätt, så min pappa hade ett gammalt hockeyalbum.
Ja.
Och då fanns det en spelare som heter Kjell Rune Milton från Teg.
Mm.
Och jag tror det stod så här, om jag kommer ihåg rätt: styrka skjuter hårt, svaghet kommer sällan till skott. Apropå hockeyalbum.
De finns ju fortfarande, ja, albumen.
Ja.
VM-album och liknande, ja. Så det har inte helt dött ut, trots, nej, att vi lever i de här tiderna. Mm. Och du var ganska duktig i fotboll, Håkan. Du fick till och med, fick ett kontrakt. Du var nere i Malmö och tränade med Jonas Tern och Stefan Schwarz. Och fick kontrakt med Malmö FF. Det var inte fyskan.
Nej, det var väl där i mitten på 1980-talet jag fick chansen att bli så här, det hette ju sommarproffs på den tiden. Och vid den tiden var sommarproffs att bli inbjuden till Malmö FF. Det är ungefär som att bli inbjuden till, jag håller på att säga, någon akademiklubb i England idag.
Malmö FF var Europacupfinal 1970, Champions League-final 1979.
Och på den tiden var det inte så vanligt det här liksom, som nu, liksom, att man bara sticker iväg och de bjuder in. Så det var riktigt stort att de tog en kille från Västerås. Och jag gjorde väl skapligt ifrån mig där nere på den här veckan man var nere. Och så fick jag ett tvåårskontrakt då, ett B-kontrakt. Men det behöver man inte skämmas för då, för Malmö var ju riktigt bra. Va? Det var Roy Hodgson, Tord Grip. Med B-laget hade vi Thomas Sjöberg också.
Men gjorde mål i VM 78 mot Brasilien.
Ja. Men jag kom åt träningarna. Liksom, jag var ju försvarare där och lite mittfältare. Men och för han var ju bara gå på första stolpen. Eller hur? Ja. Så det,
Om du skulle berätta en scoutingrapport angående dig själv. Vad skulle du stå i den? När det var din glansdagar?
I mina glansdagar. En hårt jobbande fotbollsspelare. Som alltid klev dit ordentligt. Och som jag tror också gjorde medspelarna bra.
Var du den som var först i motionsspåret också, i träningsspåret, när vi sprang på vinterträningarna?
Ja, jag låg alltid långt fram och jag var otroligt träningsvillig och har tränat väldigt mycket då. Var ingen sån här talang på något sätt, va? Utan tvärtom, va? Utan kom mot junioråldern när man kom upp där, då liksom lossnade ordentligt då. Och vi hade ett riktigt bra juniorlag med Skiljebo också. Jag fick spela med dem som var ett år äldre och som var födda 65, och vi slog ut Brommapojkarna. Brommapojkarna 65 var riktigt bra.
Det var bra med Anders Lindpar i spetsen.
Jajamensan, och de slog vi ut i kvartsfinal i junior-SM. 4-1 här på Hamre. Nu var inte Anders med den matchen faktiskt då.
Men de hade Håkan Steg, Fredrik Sträng, Danne Sandgren, de hade ett bra minga. Min kollega Henrik Strömblad i målet.
Ja. Så det så nej, så någonstans där är det hela, som sagt var, va?
Det var stort, det var bra.
Ja, för 17 så, ja. Det var riktigt bra. Sen skrev på det här tvåårskontraktet med Malmö. Men jag längtade hem. Så jag bröt ju det efter ett antal månader och flyttade hem till Västerås.
Ja, vad var det, så tyckte du var hemskt nere i Skåne eller vad, eller var...
Ja, det var ju fruktansvärt. Tänk flytta till Skåne. Nej, men det var ganska ung, flytta hemifrån, ner, längta hem igen. Och någonstans där, jag tror någonstans att trivs man inte och mår bra, då tror jag inte heller liksom att man levererar och presterar så bra på plan i slutändan. Så där gjorde jag i det hela, att jag valde att flytta hem. Och sen åkte jag ner en kortis till Malmö igen, de bjöd ner mig.
Ja.
Och då var det sen att Liston Söderberg hörde av sig och frågade om jag inte kunde... Ja, han frågade någon nere i Malmö också. Och sen frågade mig, kan jag inte flytta upp till Gävle? Så hamnade jag där uppe i några.
Ja, Gävle. Ja. Strömvallen. Ja. Gamla fina Strömvallen. Med den K-märkta läktaren. Ja. Mm. Ja, hockeystaden Gävle.
Ja, så spelar Gävle IF där med bland annat Kim Källströms pappa. Micke Källström.
Ja. För Sandviken.
Ja just det. Stämmer.
Ja.
Så det...
Och det var ju gamla, alltså Division 1, alltså det var, ja.
Division 1 Norra hette det.
Division 1 Norra, ja.
Ja, det fanns ju
två då. Allsvenskan och så, Division 1 Norra och Södra fanns det, ja.
Med Gävle, vi kom väl någonstans bland de, tror jag, fem första, vi låg alltid i toppen då, och så tappade vi lite grann sen och sådär, va. Ja, och så hade jag Liston, ja.
Ja, han har varit med i podden, han är ju speciell.
Ja, men det är som man säger, va? Hans passion från fotboll kan ingen ta ifrån honom, helt enorm. Sen hade han lite andra kontroversiella delar också då. Jag kommer ihåg själv, jag var skadad en match och låg på planen och då springer han ut och så tittar han på mig och säger man, Håkan, de svaga djuren faller alltid ifrån först.
Ja. Så du ställer upp talet.
Ja, och så jag ut och sen bröt jag i tummen i match också. Och sen ut, fick jag operera och sen gjorde jag comeback. Så kom jag ihåg den matchen. Jag tror det var mot Skellefteå hemma, för de spelade norr. Och då när det är 20 minuter kvar, jag kommer in, jag får bollen och passar fel. Och då springer han ut till sidlinjen och ropar: "Håkan, var det tummen eller foten de opererar på?"
Ja, jo. Ja.
Så det.
Men du höll på att spela upp till du var 35 år, så att den här geisten i glädjen höll i sig.
Ja, i sig. Och det, jag brukar säga, jag har sagt det för ett antal år sedan att ja, min senaste match spelade jag, men nu kan jag säga sista match. Ja. Så det är ingen som behöver vara orolig att jag gör någon comeback igen.
Nej.
Men nej, utan spelade många matcher och ganska länge här i Skiljebo då sen också. Mm.
Var det nära någon gång efter alltså, Gävle att du hamnade i någon... i någon ännu större klubb?
På den tiden var lite så här, jag var ju bara tror jag 21-22 när jag flyttade hem igen från Gävle till Västerås. Och på den tiden då var det nästan så att man blev ingenting vid den åldern. Och där har ju ändrats faktiskt. Mm. För vid den tiden då kom ju de här unga Skiljeboa Johnny Rödlund fram. Då skulle det liksom vara lovande, va? Så det där har ju ändrats och nu är du med längre fram i åldrarna då. Men jag fick väl någon fråga någonting, men inget konkret, utan jag kände liksom, men jag hade gjort liksom, och då var det här hemma Västerås och Skiljebo, och sen var ju vi i Skiljebo, var ju liksom alltifrån, vi var ju på väg upp liksom i division 1 igen vid en kvalmatch mot Ope här ute i snön, vi fick stryk in avgörande då, annars hade jag varit upp i division 1 norra med Skiljebo, va? Ja.
Och så utbildar du dig till elektriker.
Ja.
Och fast du är enligt egen utsago totalt ohändig.
Ja.
Hur blev det så?
Det var inte konstigare än att man gick i högstadiet på Viksäng. Och sen skulle man välja gymnasium. Och då var det så att där jag bodde på Viksäng så fanns det en skola som jag kunde cykla till. Och det skulle ta 2-3 minuter. Och då fanns det en elektrikerutbildning. Det var den som var där. Så det var närmast dit.
Det var praktiska skäl helt enkelt.
Ja. Man var lite sådär. Men det...
du ville bara spela fotboll.
Men man kom ju underfund med liksom efter ett år att jag ska inte bli elektriker. Men då var det viktigt ändå att slutföra.
Mm.
Så har man påbörjat något så slutför jag det. Så då gick jag ut och jag var en riktigt dålig elektriker.
Inte, dina kompisar ringer inte, du har lite spotlights och så, de ringer inte till dig då, Håkan, kommer du?
Nej,
det gör de inte.
Nej, det är inte en som familjen hemma ber mig om att byta glödlampor.
Nej. Ja. Men ja, men det var ändå, du var ute på något jobb i alla fall, va?
Ja.
Var det inte så?
Ja, jag var ute och jag kommer faktiskt ihåg, jag satt på tak och skulle byta någon mast och det ösregna och det var så kallt, och så tänkte jag någonstans, tänkte jag, är det här jag ska hålla på med hela livet, sitta, och sen fick man sitta en kupa och äta lite mat då, låda liksom, och så låg några travtidningar eller så där, och så nej, det där var inte min grej, va? Så ett av minnen jag har i varje fall.
Och då sätter du dig i kassan på ICA Maxi.
Ja. Så det är
här i
Västerås. Ja, det hette ICA Kvantum då.
ICA Kvantum
som är ICA Maxi nu.
Ja.
Men det stämmer, jag började på ICA Kvantum. Och det var faktiskt då precis innan där jag...
Hur kommer det sig att det blev i? Var det bara att man måste ha ett jobb och så blev det där bara?
Exakt, så sökte jag jobb. För de skulle öppna ICA Kvantum här ute på Hälla i Västerås. Då. Och då sökte jag jobb och jag var så glad när jag fick det jobbet. Och lite där, liksom, jag satt ju, på den tiden var jag ensam kille liksom i kassan.
Vilket år pratar vi om nu då?
Kan det ha varit 84, 83, 84, 84, någonstans där. Och så jag liksom alltid liksom så här, jag ska göra mest pengar i kassan varje dag och sådär, va? Så det var jätteroligt då, att jobba i butik tyckte jag. Sen ut på golvet lite grann och stapla varor och grejer. Det var jätteotroligt givande och ja, kul helt enkelt. Mm.
Och sen gör du karriär i ICA, en spikrak karriär eller?
Ja, jag har varit där några sen. Jag var i butik och så jobbade jag lite grann som tjänsteman. Och sen faktiskt så innan mitt jobb här på Svenska Fotbollsförbundet så satt jag i ledningen för ICA Sverige och var marknadsdirektör. Då, som är ett väldigt stort och fint jobb ändå. Ja, och ett krävande också naturligtvis.
Men var du inställd på att göra karriär på ICA? Eller?
Nej, jag har aldrig haft någon karriärplan på det sättet. Utan jag har liksom, det jag tagit mig an, se till att göra det bra. Och gör jag det bra så tar det dig någonstans här i livet. Då. Så jag har inte haft någonting sånt. Va? Och det är det viktiga för mig. Liksom, gör det du kanske trivs med. Och det du känner att här får du också ett utbyte. Att du känner att det finns någon mening med det. Och det i sin tur leder det någonstans. Och sen är det någon som har uppskattat det jag gjort i varje fall. Då. Ja.
Ja, mm. Jag läste någonstans att du är ju mannen bakom den här ICA-stig och ICA-såpan och alltihopa.
Ja, exakt. Det var andra som kom på den och så, men däremot så fick jag ju ett ansvar för den som när man var marknadsdirektör på ICA och var med i själva bytet utav Hans Mosesson till Loa Falkman och hela arbetet bakom det då. Mm. Så det var ett stort ansvar och jätteroligt också naturligtvis va, och få vara med i de sammanhangen då. Och ICA är en, för mig en väldigt, vad ska jag säga, en värderingsdriven och dynamisk organisation. Det är ju precis som fotbollen, en mer av en rörelse när vi tittar på ICA, vad det står för. Så det har lärt mig otroligt mycket. Just det, jag är otroligt tacksam för det jag har fått lärt mig av alla kompetenta kollegor och handlare på ICA. Då, och många som jag har kontakt med än idag.
Du fick en bra skola där helt enkelt.
Ja.
Du fick en bred skola.
Ja, på något sätt. Och det här, i slutändan, det som jag tycker präglar liksom hela ICA som rörelse är just att du kan ha världens bästa strategi, men i slutändan är det genomförandet som räknas. Det du inte genomför är värdelöst. Va? Och någonstans den, och det har jag alltid haft med mig någonstans. Och det är precis som på fotbollsplanen. Du kan sitta och rita pilar och sånt i omklädningsrummet, men det är på plan det avgörs. Va? Och det där det ska, så det är genomförandet som räknas. Och det har jag med mig också. Det vet jag, de måttorna jag själv lever efter.
Du är en doer.
Ja, exakt. I slutändan så måste du leva. För mig är det, liksom, det är så mycket strategier. Och självklart, det har jag också förmåga. Men i slutändan, det som inte genomförs är helt värdelöst faktiskt. Mm.
Sen var du ju, den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset, Svenska Spel. Du var ju affärsområdeschef.
Ja, så, ja, exakt. Och det var när jag var på ICA faktiskt och hörde Svenska Spel av, så frågade man om jag inte kunde tänka mig att börja på Svenska Spel då, för jag hade lite kontakter med dem. Och det gjorde att jag fick möjligheten också till både väldigt fin utbildning och sen gjorde jag väl någonting som de uppskattade där också då, som gjorde att jag satt i ledningen för Svenska Spel och hade hand om spel och lotterier till slut och var där i många år. Och också otroligt fint välskött bolag som på alla sätt och vis då, som har gett mig chansen och möjligheten också att utvecklas.
Och det var också, kan jag känna, tänka mig också ett steg mot idrotten till.
Ja.
Det kanske har funnits en längtan att få arbeta med sporten.
Ja, och det som du säger, det finns en koppling. Och både Svenska Spel och ICA har haft en väldigt stark koppling till fotbollen och vars viktiga samarbetspartners. Så det har jag med mig, och jag har suttit på den sidan av bordet också då och nu sitter jag på andra sidan bordet i fotbollen då. Så det är klart att jag har med mig någonting därifrån. Mm.
Och du är ledare, du är generalsekreterare för Svenska Fotbollförbundet. Fotboll tycker ju alla om. Alla har ju en åsikt om fotboll. Inte alla som har en åsikt om vår budgetpropositionen. Men om fotboll har alla i stort sett en åsikt. Därför blir det blåser hela tiden. Ja. Och det är alltid frågor och så.
Ja.
Gillar du att stå där i centrum när det blåser? Eller?
Ja, jag har inte något problem med det på något sätt. Utan tvärtom, jag tror man måste också, för det är en del som försöker skilja på ibland när man har ju mycket åsikter som sagt för om man ska stå där och ta ansvar för olika delar. Men ja, det kanske man måste se skillnad på Håkan som person och kanske min roll som generalsekreterare också. Och sen tycker jag uppriktigt fotbollen gör så otroligt mycket bra. Så, och de här åsikterna att man kanske kritiskt granskar oss, det är helt okej faktiskt, för det gör ju att vi tvingas utveckla, och allting det vi gör ska ju tålas att provtryckas. Sen behöver jag inte dela uppfattningen med viss kritik och vad vissa kanske har åsikter om, för det är det som jag brukar säga ibland, att det finns en hel del åsikter utan insikter också, men det får man liksom, jag känner mig ganska trygg i min inre kompass vart vi ska, och det tror jag är en viktig del.
Hur hittar den tryggheten? Alltså, det är inte så himla lätt att vara trygg när det blåser.
Nej, det är som jag säger. Men någonstans, jag har väldigt bra kompetenta medarbetare runt omkring mig, och sen har jag liksom i grund och botten en ganska god självkänsla som jag har fått med mig. Jag har haft en bra uppväxt, och har man växt upp på Viksäng då tål man nog ett och annat också, och har man haft Liston som tränare då tål man också ett och annat. Va? Då är det inte så farligt om någon står och skäller på en och någon och i några andra sammanhang.
Och sen fotbollen är ju i dagens samhälle kanske, ja, förmodligen det viktigaste integration är ett ord som alla slänger sig med hela tiden. Mm. Men fotbollens språk förstår väldigt många. Ja. Kan du känna det också, att det här är ju, det gör väldigt mycket samhällsnytta också?
Ja.
Alltså att du kan tänka på det perspektivet.
Ja, exakt. Och det som säger, vi pratar samhällsnytta, och ibland brukar jag säga att vi ska prata om fotbollsnyttan i samhället, för det är fotbollen i sig idag. Och sen, som integration är ju egentligen någonting mer. Det vi kan hjälpa till för väldigt många, det är att få ett sammanhang, kanske skaffa en meningsfull tillvaro. Jag kommer ihåg en av mina kompisar från Gävletiden som kom från Iran, Ramin, som nu är en av våra, jobbar på Svenska fotbollsförbundet, en fantastisk kille. Men han kom till Sverige från Iran, visste ingenting. Och han har berättat att hur fotbollen, den träningen han kom till första gången, och när tränaren får, kommer du tillbaks nästa eller på torsdag och tränar igen. Det var första gången någon frågade honom, vill du komma igen? Så han kände sig behövd. Någon såg honom. För komma till ett nytt land, inte förstå någonting, självförtroendet blir sämre, allting. Så där kan idrotten och fotbollen i synnerhet faktiskt betyda väldigt mycket för många. Men jag tror inte vi kan, ibland känns det som att vi ska lösa alla problem, va? Liksom i allting, va? Om vi åker någonstans eller vad gör så här, men då ska vi lösa allt som inte politiker, myndigheter eller beslutsfattare lyckas lösa då. Men vi kan ta ställning och visa vad vi står för, och vi ska göra det vi kan, men vi kan nog inte lösa allt. Mm.
Nej, vi tar med det, men nu Ryssland, Qatar kommer upp nu, det är Kim Källström råkade uttala sig lite flummigt och fick ju på pälsen direkt. Och det är ju din balansgång för dig också, det här.
Ja. Nej, och tar vi Qatar så är det ju så att ser man på det här utifrån, så är det för 9-10 år sedan fattade FIFA ett beslut om att VM skulle spelas i Ryssland och Qatar. Vi tycker det besluten var fel. Vi har varit kritiska mot dem. Men nu vet vi om, det vi ser här, det är att VM kommer spelas i Qatar. Då kan man ju välja förhållningssätt. Antingen delar vi upp världen i vi och dem, sitter hemma, strejkar och tycker att allting är dåligt. Eller också försöker vi engagera oss, vara aktiva, försöka vara med och påverka. Det har vi valt. Vi tror det är rätt väg. För det handlar om metodval på egentligen i det här. När vi sen dessutom, när vi är nere som vi var nere första gången 2016, följde upp det nu. I den dialog till exempel jag har med ILO, som är International Labour Organization, alltså FNs oberoende organ som jobbar med arbetsrätt. Pratar med internationella byggfacket BWI och svenska Byggnad som var alldeles med oss. Och på rak fråga, vad är bäst? Ska vi vara hemma och strejka och tycka att allt är skit? Eller ska vi vara där och försöka påverka? Och de säger, tack för att ni är här och försöker göra någonting. Skulle vi åka ner och spela fotboll också då? På rak fråga på det också, och svaret jag får, ja, att ni gör det, det ger er trovärdighet och credibility här nere. Det gör att man lyssnar på er. Så vi försöker göra, och för sanningen är det är jättemånga arbetare som inte jobbar under bra förhållande. Det är förskräckligt. Att de inte, och jag har varit ute och träffat de här arbetarna också, som inte har sina pass, som inte har fått sina löner, vänner. Och de säger också, tack för att ni är här, kom tillbaks, fortsätt, det är den hjälpen vi behöver. Och det i så fall också, om vi får lite kritik då från vissa håll, så okej, okay. Och det är okej att vi har olika uppfattningar, men jag känner mig trygg och att det är rätt det vi gör.
Har det varit någon, har ni någonstans några grupper, nordiska till exempel, förbunden sagt att vi bojkottar här? Eller, alltså, finns det såna, har det funnits sådana diskussioner?
Nej, vi tror inte på bojkott och isolering, utan vi tror på engagemang för att påverka. Och krasst, då ska vi säga, då skulle vi, om vi tar både Ryssland och här nu Qatar, då ska vi även bojkotta och inte vara med i kvalen. För liksom, kvalen är ju själva poängen med det, att försöka vinna matcherna. Och då har vi ju inga matcher heller under jättemånga år. Va? Så nej, vi tror på att engagera oss och vara med och påverka. Det tror vi är rätt väg att gå helt enkelt, istället för bojkott och isolera.
Du, innan nu vi är inne på ditt nuvarande yrke här, hur blev du generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet? Alltså, hur gick det till? Hur blev du headhuntad? Alltså...
Jag har haft förmånen på faktiskt om, oavsett om det har varit Svenska Spel, ICA eller här nu, att jag har blivit tillfrågad om jag vill börja jobba. Och här var det faktiskt så också att Svenska Fotbollsförbundet hade en process där de hade, jag tror de hade kartlagt ihop med någon headhunter, 160-170 personer, och var ganska långt fram i den processen. Men av någon anledning då så dök mitt namn upp i många sammanhang. Så de kände att den där Håkan Sjöstrand dykit upp i några sammanhang. Och många talade sig, det verkar vara en bra kille. Så då ringde de mig och sa, du, vi är egentligen framme i slutet, men ditt namn kommer upp, så vi skulle vilja träffa dig. Och då tänkte jag, ja. Då satte vi oss ner, jag och Karl-Erik till att börja med. Och vi hittade varandra väldigt snabbt faktiskt. Och på en gång kände jag att i magen och hjärtat, det här är rätt. Men så måste man koppla på huvudet också. För jag hade ändå ett väldigt fint jobb på ICA. Men så kände jag att nej, det här att få vara med och kunna påverka och vara delaktig i svensk fotboll, det är ett hedersuppdrag som jag inte kunde säga nej till.
Ja, det är det. Du får vara mitt inne i... I fotbollens kärna, ja, du får inte spela, men alltså så nära ändå som du kan påverka. Men det gör ju också att du blir en offentlig person, som inne vi pratade i Qatar här och Ryssland, att du ska ha en åsikt om allt möjligt och du är väldigt påpassad. Du måste väga varenda ord i stort sett på våg. Vågar jag säga det? Kan jag säga det? Mm. Hur känner du inför det? Känner du dig begränsad eller känner du dig...
Nej, ibland så ska man väl säga. Liksom, men samtidigt, jag har faktiskt valt bort vissa, vad ska jag säga, medier och sådana saker. För någonstans, så om jag ska läsa och ta del av allt, ofta får man kanske stå till svars för saker som någon har åsikter om och så vidare. Så det väljer jag bort istället. Jag kommer ihåg ett tillfälle till exempel att jag varit uppringd av en journalist då som efter jag hade varit min 50-års firande i Manchester och för då fick jag efter matchen så Zlatan vart matchens lirare och då fick han en champagneflaska så stod det man of the match. Då tog vi ett kort på mig och så sa jag i stort sett så här, jag la ut det på mitt Instagram bara att idag känner jag mig som man of the match. Och så tack för alla gratulationer och så. Och då ringde ju sen efter ett tag någon journalist upp och sa, åh, du har tagit emot mutor. Du dricker champagne och har tagit emot champagne och ville ha det till en muta. Och så, nej, då förklarade jag för dig, jag dricker faktiskt inte ens. Jo, men du, ja, den här bilden och sånt. Och så förklarar jag, liksom, jag dricker inte. Liksom. Och att jag åker och tittar på en match och har en bra dialog med våra... Det är faktiskt en del av mitt jobb. Och då vart det till slut... Då kallar man det bjudupplevelse. så det är lite sånt. Va? Det ska
man kan granska. Inte bli trött på sånt här. Jag menar, för det är ju jag menar, ja. Att bemöta sånt här hela tiden.
Ja, ibland. Men samtidigt, jag har en stor respekt också för den rollen som media har idag. Det är liksom den tiden, vad ska jag säga, den tiden är förbi när en stum text beskriver en händelse från igår. Den liksom, det har vi passerat. Det är ju här och nu och det är hela tiden. Då. Men sen kan jag väl ibland, det är klart ibland, och bara för att någon då har åsikter och tycker en massa saker innebär ju inte att jag behöver tycka likadant då. Så man får stänga av ibland helt enkelt då. Och samtidigt ändå så är det en del av min, det ingår i min roll faktiskt att ta de här diskussionerna, att fronta vissa frågeställningar. Det ingår faktiskt. Och den dagen jag tycker det är jobbigt, då ska jag göra något annat.
Det är många stormar i vattenglas.
Ja, det blir en del då. Och samtidigt den här kritiken som ofta kanske kan komma, det är ju de sammanhangen jag får vara med. Det är ju sällan liksom, åh, här Håkan var bra att ni vinner och så vidare. Utan det är ju andra delar. Den kritiken utvecklar oss faktiskt också. Och återigen, vi gör inte allt rätt. Men jag köper inte när man liksom ibland vill framställa som att ungefär vi försöker göra så mycket dåligt som möjligt. Va? Oh, det här och så vidare. Tvärtom. Va? Vi försöker, men sen blir inte allting rätt hos oss liksom, naturligtvis. Va? Men vi har goda intentioner och goda ambitioner med allting. Och vår vilja. Och alla, jag är jättestolt. Ta bara här där vi sitter nu i Skiljebo. Det ideella arbetet här som alla gör. För 98% av svensk fotboll, den är ideell. Man får inte glömma det. Jag har jätterespekt för alla de här ledarna och alla som och det de gör. Och så jag är stolt av att få företräda dem.
Vad är de viktigaste frågorna för tillfället som ligger dig närmast om hjärtat? För du har ju möjlighet, du kan ju förändra saker och ting.
Ja, nu, det som har varit i fokus nu har ändå varit att vi jobbar med kopplat till VM i Qatar och för fram det budskapet kring resan vi har gjort ner dit. Att jag var nere i Marokko här för 2 veckor sedan på ett FIFA-möte där jag lyfte fram, det här är våra erfarenheter. Finns alltid
matchfixning.
Matchfixing är ett område som är jätteviktigt. Och här har vi en ny spellagstiftning. Vi är besvikna på att man inte inom ramen för det. Jag förstår att man inte i lagen exakt kan förbjuda vissa spelobjekt, men man kan göra det i det regelverket kring licenserna som då Spelinspektionen utfärdar, att man tillåter spel på lägre divisioner.
Vad tycker du gränsen ska vara?
Ja, det är svårt att sätta, men när du kommer ner ändå till kanske division 3, du kommer ner till 4 och så vidare, va? Nej, jag tycker inte det är rätt, va? Och du har även vissa spelobjekt och allt ifrån, ska man kunna spela på gula kort exempelvis eller inkast och sådana saker. Och då säger ju en del från spelbranschen säger ju då bland annat så här, ja men det är inga stora insatser och det där är inte så farligt och sådana. Ja men ta bort det då, om det inte är så stora insatser. Och om nu en hel, inte bara fotboll, så idrottsrörelsen, vi vill inte ha det här då. Och varför tar man inte bort det då och lyssnar på oss? Så här är
det ett stort problem?
Det finns ett problem i det här och det finns 2 typer utav problem om vi ska göra det enkelt. Ett är att det finns grova kriminella nätverk som vi ser runt omkring. Och där kan vi se mer kanske den här matchen som många känner till, Göteborg-AIK-matchen. Det var ett sånt. Sen finns det en annan typ av där man går ner i seriesystem. Det kan vara allt ifrån kompisar och lite smått. Man blir påverkad i skolan. Ungdomsmatcher till exempel. Att man bara tillåter det. Det är helt främmande för mig. Och ta bort sånt då. Så det finns den typen av problem. Och det kan vi aldrig sopa under mattan. Utan vi måste lyfta på locket. Och vi måste tala om de här sakerna. Och vi jobbar hårt med att utbilda. Problemet nu också är att vi tvingas avsätta mycket resurser för det här. För vi får inte glömma bort. Det är inte fotbollen i sig som skapar de här problemen. Utan det är spel på fotboll. Det är spel på fotboll som är problemet. Och då tycker vi att man ska lyssna på oss som ändå står för själva produkten. För utan fotboll så har vi inga spelbolag heller.
Nej, det har vi inte. Och jag tänker på publiken. Alltså vi har ju fantastiskt. När Sverige reser utomlands så är det ju fantastiskt. Ja. Alltså det är ju imponerande.
Ja, och som du säger, liksom, det är hela det här med support. Det är klart, det ska ju avgöras på planen. Det är liksom ingen fotbollswrestling vi håller på med. Där man liksom i det hela, utan det är hela den här dramatiken som finns runt omkring, va? Och de förstör ju de här matchfixarna, det som all den här passionen, det alla supportrar har byggt upp runt omkring, va? Nej, så det ska vi får aldrig ge oss och vi måste slå tillbaka med kraft.
Har vi problem med, vi har inga större problem med svenska fans som reser. Det är ju lite problem med klubblagsmatcherna, ja. I alla fall ja, vissa klubbar emellan, men det problemet märker ni det på landslaget att det...
Nej, det vi ser tvärtom, man älskar ju svenska supportrarna när man ser när vi är runt på de här mästerskapen. Det är helt fantastiskt att få vara med och uppleva det. När vi tog U21-guldet. Alltså fantastiskt det man pratar om liksom, de svenska supportrarna. Så vi har ett otroligt gott renommé när vi är ute runt om i världen. Och det är alltid fest och stämning och glädje. Och naturligtvis passionen som handlar ibland om vi får stryk så blir det lite annat också när man blir lite ledsen och sånt. Men det är en del av spelet. Ja.
Ja. Men vad är din drivkraft, Håkan? För du har energi, du har ju till allt möjligt. Jag skrev här om Adidas nytt kontrakt. Alltså, det är ju så himla mycket saker. Tvära kast. Ja. Hur hänger du med? Du måste ju ha en massa rådgivare som hjälper dig. Jag skulle vara väldigt förvirrad att hänga med allting från höger till vänster.
Ja, först, det jag slås av, det är ju att ta alla som jobbar på svenska fotboll. Det engagemanget. det finns liksom, det finns inget som heter liksom vardag och helg här, va? Utan det är liksom, det, alla bara öser på och jobbar, och jag är ju en viktig del, en motor i det här, va? Och ska driva på då. Och jag, att bara få jobba med det här, jag tycker det är fantastiskt att dessutom få vara med i de här sammanhangen, och så får jag betalt för det. Jag får nypa mig själv i armen ibland, så jag är otroligt stolt över att få jobba med det jag gör. Och så någonstans där, den dag jag tappar drivkraften, då kommer jag hitta på någonting annat. Då.
Ja, men det är ändå från det här då, som jag sa, Adidas avtal var till 2024, det är Pride och det är Qatar, och det är, jag vet inte vad vi pratar
förbundskaptenerna,
om. Förbundskaptenerna hit och dit, och det är jämställdhet och det är... Hela tiden, du måste hela tiden vara alert.
Ja, det stämmer. Det liksom, och man får inte glömma bort att väldigt mycket av våra matcher och så, de spelas ju när alla andra är lediga. Så, och då är det liksom så här högkonjunktur för oss liksom, så här, va? Ja, så är det, men återigen, det är en ynnest att få vara med det här och vara en del av svensk fotboll som gör så otroligt mycket bra.
Har du någon devis där när du vaknar på morgonen och sparkar av det täcket och tänker nu ska jag göra en bra dag? Har du någon riktning?
Nej, jag tror någonstans ett motto jag lever efter är väl kanske mer att sanningen är en underskattad strategi. Håller jag bara till sanningen och tror på den liksom i det hela, så då tror jag i slutändan då hamnar vi rätt. Och att även då sanningen innebär ju också att kunna inse när man gör någonting fel och så vidare. Att ha den förmågan då. Och så jag tror jag är ganska målmedveten. Jag kan vara ganska envis. Och
är du hård också? Kan du vara riktigt hård och dumb? Ja. Sådär, alltså, för det tror jag man behöver väl...
Jag tror,
har lite hårda nyper emellanåt.
Vad ICAs styrelseordförande Klasse Sylvén, han sa så här: Håkan, det bästa med det är att du är väldigt sympatisk och trevlig, så folk missuppfattar på dina hårda nypor.
Ja.
Och på något sätt, men jag har inget behov av att slå i dörrar och sådana saker. För mig är det viktigare att det blir bra än att ha rätt. Det är viktigt, va? Och jag är nog ganska prestigefri i mitt sätt då. Och sen finns det för mig två typer av mod. Det finns en sak som heter mod att våga göra saker, men också sen tålamod.
Mod att tåla.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du, jag läste Tobbe Ek förbild, den gamla bandyspelaren och fotbollsspelaren.
Ja.
Från Ljusdal.
Isens Pelé.
Ja, jag gillar också den här. Jag var ju gnagare på den tiden. Men, ja, det är bra.
Han naturligtvis, jag är uppvuxen i Västerås och pappa tog mig på band. Jag såg min första SM-final 1978 på Söderstadion, Edsbyn VSK. VSK fick stryk med 6-4 och Tobbe Ek kom fri från halva plan. Vad var jag då? Jag var 12 år och nu ska jag sätta mig då. Joel Lundgren, jag tror han bara var 15-16 år och så här, och Edsbyn slängde klubban och raka bort den. Och Tobbe var ju min idol.
Mm.
Så satt upp...
Han spelade i fotboll i AIK, vet du.
Ja, exakt. Och i Skiljebo.
Och Skiljebo också.
Ja.
Och det var en Ljusdal från början.
Ljusdal. Sen var det faktiskt så att 1975 måste det ha varit. Då var vi på semester med familjen i Sundsvall. Och då såg vi GIF Sundsvall Malmö FF i Allsvenskan. Och min styrpappa Lasse då, som jag stod med på läktaren, han sa: titta på nummer 14 i Sundsvall. Fast det var Malmö FF de mötte, som var stora då. Han är lika bra i bandy som i fotboll. Han heter Torbjörn Ek. Sen kom han, han spelade bara några matcher. Sen kom han till Västerås. Han hade sportaffär och jag var nere och tog autografer. Jag fick hans, han hade röd titanklubba och röda titanskridskor. Han och sen Krobbe Lundberg, kommer du ihåg?
Ja,
de som hade röda plastskridskor.
Ja. Miljonkedjan, visst.
Exakt. Så de var de första som hade de här röda plasttitan. Och så fick jag, så han var ju min idol. Och sen gick det ju många år och så skulle jag börja på Svenska Spel. Och då fick jag reda på att jag skulle bli chef över Torbjörn Ek. Och då kommer jag ihåg, men det var ju min barndomsidol. Och hur ska det här gå? Och han kom bara, jag kommer ihåg först, jag var lite nervös ändå, fan min idol och sådär. Och då, Håkan, vad jag längtade efter dig. Och så igen med en stor kram. Och så vart vi bästa vänner. Men tyvärr gick han bort för några år sedan då, i den där förskräckliga sjukdomen cancer då, på tok för tidigt. Då. Men Tobbe har betytt mycket för mig. Det är nog en av de finaste personerna jag har lärt känna. Och att en som man hade som idol och som var, vi får säga, en av våra största bandyspelare och idrottsmän. Och han var ännu större som människa. Jag saknar honom väldigt, väldigt mycket. Mm.
Sir Alex Ferguson.
Mm.
Det är en förebild.
Ja, det var det, liksom, oavsett vad du håller på med här i livet, vilken idrott du håller på med, så om man inte förstår vad han har gjort, så ta reda på det, för det är en förebild för alla. Det är,
berätta för oss.
Nej, men liksom, det är svårt här va? För det blir ju en förlängd podd då va?
Vi får ja, men det är ingen fara. Det är så skönt när man inte har någon annan över sig då. Då kan vi prata med Sir Alex.
Ja, nej, utan fantastiskt. Det var ju naturligtvis han som i slutet på 80-talet då tog över Manchester United som manager, och hela den här framgångseran så som han har gjort, och den kulturen han förde med sig. Va?
Ingen spelare större än laget. Det spelar ingen roll om det hette Becka, men det var det var så. Ja, det var exakt, laget va?
Ja.
Först.
Ja. Jag läste faktiskt, nu kan det bero på att jag är lite svårt att fatta då, men jag läste om hans bok här över jul och nyår. Jag läste den förut då, men den är värd att läsa igen. Sådär, va? Och så hittar man lite så här som man har glömt bort. Och, ja, det är en fantastisk man.
Mm. Ja, och det hård och mjuk.
Ja.
Mm.
Och någonstans i slutändan den respekten han förde med sig naturligtvis då, och spelarna hade en ömsesidighet i det hela. Det finns mycket att lära av.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Vem är den bästa? Jag har ju faktiskt, jag spelade en match tror jag, med några i Malmö ändå. Jag spelade en träningsmatch med Stefan Schwarz på mitten. Liksom. Det tycker jag ändå liksom, såhär, ja, det är något.
Det är bra.
Va? Och Martin Dahlin var med på topp den matchen, träningsmatch mot Helsingborg. Va? Det, så det... Men nej, sen har jag faktiskt, jag spelade med, i somras spelade med Luis Figo.
Ja, då så, ja.
I omklädningsrummet så vet vi om Luis Figo till höger om mig, Dejan Savicevic till vänster.
Vad var det för lag?
Davor Socker var med.
Vad är det för lag du har med?
Det är det som är fantastiskt. I de här när vi träffas då i samband med VM och sådär, så är det så att det är lite matcher också. Så jag plötsligt får spela med de här. Och så ja, det måste jag säga. Det kanske är ett snäpp upp.
Ja, det. Vem är den bästa du har spelat emot då?
Då var det faktiskt i, jag fick spela en match i fjol i Bahrain och då spelade Ronaldinho emot sådana lag.
Ja, då, det är...
jag kan säga, vi vann.
Gjorde ni det?
Ja. Och även faktiskt så var en av matcherna, vi mötte Sydamerika och då spelade en Maradona i det laget.
Oj då, ja det är fint, det är fint.
Men när man kom in, när de kom in då skulle vi liksom, då kom först Valderrama och sen kom Cafu och sen kom Maradona. Så det, ja det.
Och där stod du, ja, från Skilje på SK,
ja, och då var jag och så fick jag lira med Boniek.
Ja, vi har på lacken.
Ja, ja. Men någonstans där va, det kan man väl säga ändå att man i de sammanhangen man är bäst utan boll va.
Du har många fina, du börjar med Schwarz och sen var det Boniek och ja. I de sammanhangen det är bäst, du ska löpa för medspelarna, ja. Alla lag måste ju ha en vattenbärare.
Ja, exakt.
Vilken är den bästa tränare eller ledare du har haft som har betytt mest för Håkan Sjöström?
Den som har betytt mest faktiskt, det när jag ser tillbaka på, så var det nog kanske min juniortränare i Skiljebo. Lasse Karlsson heter han. Han betydde jättemycket för mig i min utveckling. Jag liksom, trodde inte riktigt på mig själv, var ung och så vidare. När jag ser tillbaka på det här, det han fick mig här i Skiljebo tro på, det betydde jättemycket för min utveckling. Så då hade jag en snabb, en fin människa också på alla sätt och vis. Annars har jag haft förmåner. Jag är till exempel Roy Hodgson. Fick jag liksom... Men ta Roy. Jag är en promilles promille i hans fotbollskarriär. Jag träffade han några gånger i Malmö på 1900-talet. Liksom. I samband med VM-kvarlottningen för Ryssland. Den var i Sankt Petersburg. Och det var Erik Hamrén kvar som förbundskapten när lottningen var. Då i Sankt Petersburg så säger Erik, kom, vi går till Roy Hodgson. Jag känner honom, sa Erik. Och så här, gick och hej och jag förklarade vem jag var. Och då i det säger jag till att ta hand med Roy och säga, ja, vi har faktiskt setts förut. Jaha, sa han. Ja, jag heter Håkan Sjöstrand. Ja, då hade jag långt lockigt hår och spelade i Skiljebo, vart värvat till Malmö FF. Då säger han, det kommer jag ihåg. Vi åkte ut på IKEA och tittade på möbler ihop. Och Erik, jag vet så, 17 kommer han ihåg det. Liksom. Det tycker jag säger lite grann om människan Roy Hodgson. Att han kan komma ihåg det liksom så här, va, i ett sånt sammanhang. Så det var lite häftigt. Då.
Så han var med dig, du gick på IKEA med Roy Hodgson?
I Malmö.
I Malmö.
Och tittade på köksmöbler.
Ja, ja, det är ju... det var nog så ovanligt så Roy kom ihåg det. Väl?
Ja.
Har du några förebilder som förutom, utanför fotbollen då, ledarroller? Jag menar allt från, du kan ju ta vad du vill där, när det är stora ledare. Men...
Nej, men det finns någon som jag tycker, som jag ser upp till, så är det väl, jag tycker Jan Eliasson är en person som jag respekterar väldigt mycket. Och haft förmånen också att få träffa några gånger faktiskt så här, och tack vare fotbollen också, så det måste jag säga att det är man kan imponeras utav honom, den klokhet och den diplomatiska ådran han har då. Så det är väl en, om man ser så utanför.
För du behöver ju vara diplomat i allra högsta grad i många fall.
Ja, det får man vara, och samtidigt är det viktigt att inte vara för diplomatisk i allting. Man måste ju, men det gäller att försöka hitta rätt avvägning i
det. Du ska ju få med dig. Det är din huvuduppgift att få med dig så många som möjligt på din linje så att säga.
Exakt.
Och tro på det.
Ja. Och samtidigt vara den här uppriktigheten då, för det går ju liksom inte att få blommor av alla, va. Utan för det är också en del liksom, att kunna säga nej och ha en åsikt då. Men samtidigt ha, tror jag, lite grann att kunna förklara och sätta det i ett sammanhang, och framförallt tror jag också att förstå att det finns andra uppfattningar och kunna ha en bra dialog runt omkring det. Det tror jag.
Kritik blir, alltså, du måste ha ju naturligtvis skinn på näsan i den rollen du har, men alltså, tar kritik på dig, alltså, kan du bli ledsen av kritik?
Ja, det kan jag bli. Och framförallt kanske om den inte tycker jag är saklig, utan det blir mer personangrepp om man går på den. Liksom, då kan jag ändå tycka liksom, att det tycker jag inte är schysst. Liksom, helt enkelt. Va? Å andra sidan...
Hur gör du då? Bemöter du det eller låter du bara vara?
det får man liksom känna efter lite grann så där, att det, ibland är det bättre att låta det vara, va? för någonstans då får du kanske inte det där direkt fästet heller då. Och sen ibland ska jag ändå säga direkta felaktigheter tycker jag inte ska få stå oemotsagda då, men man får välja där lite grann, och ibland får man liksom kanske välja bort och bara lägga det bakom sig där liksom. Vad min pappa som sa någon gång, värdera alltid vem som säger någonting. Och det brukar jag också göra då när jag läser saker om mig själv som jag kanske inte säger. Då får jag värdera lite grann och säga, okej, vem är det som skriver det här eller säger det? Okej, bra. Då kanske jag inte tar så hårt.
Men sitter ni ibland på förbundet och diskuterar saker, du och Karl-Erik, för ni är ju många den som får mycket. Mm. Alltså sitter och diskuterar, har små minimöten och kollegialt talar om att det här kändes jobbigt, det här känns ingen bra. Alltså,
det har vi med olika där vi kan titta. Vad är det här för någonting? Vad ligger bakom? Man försöker undersöka och saker och ting. Då. Men har en väldigt bra stöd runt omkring oss, eller runt omkring mig, där vi har en öppen bra dialog om de här sakerna och en tillit till varandra också, framförallt också då. Det är viktigt då. Och sen alla behöver inte tycka som oss. För mig är det helt okej att tycka olika och framföra kritik då, men jag tycker liksom att det, någonstans så finns det också, det ska finnas en grund för saker och ting, va? Och sen är det ju så att man tycker olika ibland om olika saker. Och det får man också ha förståelse för. Mm.
Svensk idrott har ju varit väldigt dåliga på att ta hand om sina gamla spelare. Alltså de som har varit med både, det gäller inte bara fotbollen, ishockeyn också, även om ishockeyn har börjat med Hall of Fame och lite sådana här saker. Arbetar ni inom fotbollen på att med att liksom allt från Ravelli till allt från Ronny Hellström och jag bara tar några namn nu som jag kommer ihåg. Att de känner att de fortfarande är en del av
Jag tror för någonstans det är ju historien som har format oss till vårt nuläge.
Vi satt ju och pratade om Ralf Hellström och Benna Magnusson och Roland Sandberg och allt vad det var här innan.
Jag tar en person som heter Thomas Brolin som jag har lärt känna väldigt bra då. Och vi har hela 94-gänget som är speciellt kanske för våra generation på många sätt, va? Och ha en bra dialog och relation med dem. Det försöker jag ha. Snacka med Brolin, vi har en löpande kontakt och han kan komma förbi och fika på kontoret. Jag blir jätteglad, de här gamla spelarna och så att det här eller de, att när de kommer upp till oss liksom så här, va, jag blir så glad utav det och att de ska finnas med i den miljön. Senast igår pratade jag med Patrik Andersson, ringde. Så, och det är en jätteviktig del tycker jag, för otroligt tacksamma ska vi vara för vad de har gett oss, alla de här.
Så de ringer till dig, Håkan, jag och min fru vill gå på landskampen, det löser jag, säger du då?
Ja, det är väl det minsta jag kan göra. Jag brukar säga,
har du någon speciell hörna där de här gamla, kallar de legenderna eller lirarna sitter? Finns det någon sån på Friends där?
Ja, de har tillgång. De har biljetter liksom i det hela, va? Och sen brukar några höra av sig och kommer upp på kansliet och ibland sitter någon med mig och så vidare. Och det är jätteviktigt, och tycker jag, den här dialogen. Och sen ska man känna liksom att man ska känna sig välkommen och att man ska kunna lyfta luren och säga, hej Håkan, kan det vara här? Och det kan vara vad som helst. Och man ska inte känna någon krav eller någonting, utan bara känner man för det så ska man kunna höra av sig. Det är viktigt.
Du, en sak som jag tänkte på tidigare också, det här elitpojklägret i Halmstad som har blivit sån diskussion kring det är vissa distrikt menar att det är för tidig utslagning, att många duktiga lägger av från, jag duger inte, jag kommer inte med i distriktslaget eller jag kommer inte ens med. Hur ser du på den här debatten?
Ja, det heter ju utvecklingslägret och det finns för både pojkar och flickor. Och
ja, det var ju när vi växte upp, så ursäkta.
Jag fick inte åka dit.
Jag fick aldrig vara på elitpojklägret.
Vi har ju svårt att glömma det där. Vi tycker ju båda att vi höll landslagsklass. Det var ingen tränare som försökte.
Vi hade kunnat bli med någonting annars.
Jag tycker väl så här att själva poängen med de här är ju att man ska få möjlighet att ändå, oavsett du spelar i Skiljebo eller någon annan liten klubb som slutar på någon ort som slutar på Brukfors eller Hammar, så ska du ändå kunna få möjlighet att vara med och visa upp det. Och det här ska ju ge en extra stimulans kring det hela. Så, och sen, så här har vi haft det under, och gjort så här under jättemånga år. Det kan vara så att vi framöver säger att vi gör på ett annat sätt. Men fram till dess så tycker jag att då är det bäst att vara där. Och att man ska vara med på utvecklingslägret då. För annars blir det ju de som inte kommer dit, då får inte de spelarna samma möjligheter som några andra. Och sen är det ju alltid en balans så här liksom i det hela som jag jobbar själv med, det här liksom med att stimulera några som har kommit längre i sin utveckling, och hur fånga får vi med andra som har kanske inte kommit lika långt, va? Och men så jag tycker i sammanhanget, så tycker jag att tills vi inte har hittat någonting annat, så tycker jag att ja, men då har vi det vi har, och då är man där, det tycker jag i varje fall.
Någon som läste om statistik när det gäller de yngre landslagen, att bara 6% är födda sista kvartalet.
Ja, och det finns ju olika utmaningar, och det var någon som i en dialog jag pratade med också, ja, men hur många av de här kommer fram till landslaget och så vidare, man kan ju mäta, men om vi bara ska mäta framgången i hur många som kommer till våra A-landslag, då blir det alltid ett stort misslyckande, för det är bara 23 som tas ut i truppen varje gång. Och det är flera hundratusen, va? Så man får mäta det på andra sätt helt enkelt då.
Så, vilket sätt då?
Nej, men hur många får vi fram till allsvenska spelare? Och det kan finnas andra sammanhang som man säger, både du och jag, trots att vi inte var där. Och vi fick inte komma dit. Men vi är otroligt tacksamma för det fotbollen har gett oss. Och jag känner inte varför, nu utgår jag från mig själv. Jag känner inte i varje fall att vilket misslyckande för att jag inte kom med där. Utan tvärtom, jag kände själv så här, jag kommer ihåg det när några andra i laget kom, och så kände jag så här att kan de åka dit, då är inte steget så stort. Så kände jag, fan, för jag tyckte jag var lite bättre egentligen. Så kände jag liksom, så det gav mig en liten kick då.
Ja. Ja,
men det där är olika, men det är viktigt att prata och diskutera de här sakerna. För det finns också vad ska jag säga, den här utslagningen när den sker för tidigt.
Ja, när slutar det bli lek och när börjar det bli allvar? Alltså den här gränsen finns ju ingen, den är ju lite gråzon där.
Ja, och det här är ju dilemmat vi alla, jag är ju också ideell ledare.
Ja, visst.
Och det är det dilemmat vi jobbar mycket med. Men hur kan vi är 30 tjejer i vårt lag. Det får aldrig bli fult att ha ambitioner och de som vill någonting med någonting. Precis som i fotboll, eller om du spelar instrument, eller i skolan, eller håller på med någonting annat och vill lägga ner mycket tid. Det ska vi kunna stimulera. Men det får ju inte ske på bekostnad av att andra blir exkluderade. Så det gäller, och det här är inte enkelt alla gånger, va? Men att kunna hantera det här, att både stimulera de som verkligen vill och lägga ner tid på det kanske. För det handlar ju om att lägga ner tid.
Ja, det gör det. Och det blir seriösare och seriösare ju längre ner i åldrarna. Mm.
Men där,
eller vi, alltså,
ja, någonstans, vi får inte glömma bort när du börjar, liksom, i de unga åldrarna som vi pratar ändå. Va? Jag är ju själv där, våra tjejer blir 12 år nu. Det är ju barn.
Ja.
Och de måste få finnas i ett sammanhang där de känner sig, vad ska jag säga, man måste känna sig, kunna bli bekräftad utan att hela tiden bli bedömd utifrån någon form av resultat. Och för det handlar om sunt förnuft i slutändan, om vi är vuxna. Det är vi vuxna många gånger som faktiskt hanterar det här fel då. Att vi ger dem rätt förutsättningar, att okej, vad är det vi premierar? Hur beter vi oss runt omkring planen? Om vi spelar en match då, 5 minuter kvar, vi leder med 1-0. Vad säger jag till då? Fortsätter vi spela fotboll eller slå iväg bollen?
Eller toppar du laget? Ja. Tar du in den sämre spelarna?
Ja, och det är de här, till vilket pris? Och där måste vi, och där håller vi, måste jag säga att jag runt omkring, det mesta jag ser i varje fall runt omkring är mycket bra. Det hanteras på ett bra sätt. Och jättebra dialog med tränare runt omkring, och vi står där. Kom ihåg i somras, då kom det ett lag och kom ett par tjejer som var 2 år äldre. Annars hade inte de fått upp lag. Och då pratade vi med våra tjejer och så sa vi, du, idag är det faktiskt så här att de har 2 som är 2 år äldre med. Så idag får ni jobba lite extra och det blir lite extra ut. Ja, inga problem.
Nej, men ändå, det är ändå, hur hanterar ni det här med alltså det är 1-0, det är Det är, ni vet att det är värsta rival. Vilken är det värsta rivalen till Skiljebo?
Jag vet inte faktiskt här är, i det hela. Vi ser det inte på det sättet. Nej, men vi har jämna bra.
Ja, men det finns något lag som brukar, vet jag, AIK och Djurgården. Vet ja. Det finns, och det står 1-0. Och de trycker på och det är dags att byta liksom det ska, och du känner att du vet ju precis vilka som ja, vilka. Alltså, hur byter du i alla fall då, trots att
ja, det gör vi och vi pratar om det, utan sen står inte vi och klockar, för det är omöjligt, va? Över tid så blir det, men man har en ganska bra känsla, och framförallt har vi en bra dialog med våra, de föräldrarna runt omkring, hur vill vi ha det, och den här är jätteviktig, va, att vi just kan förhålla oss till det på det sättet. Att självklart, det handlar inte om att vi ska inte lura barnen, utan det handlar om i ena målet, där ska vi göra mål. I andra, där ska vi inte släppa in. Det är liksom, vi har mål. Men däremot, och sen det blir ett resultat i en match. Och det ska vi inte blunda för. Men däremot, vad betyder det? Och där kan jag ibland det här med exempel där borten, men nu, varför tar ni bort tabeller? Exempel, och det här är inte serietabeller. Ja, men om jag då tränar Skiljebo SK, vårt flicklag, och så spelar vi en match mot Barkarö här i september. En tabell beskriver ju exempelvis två andra lag som möter varann i maj månad. Och så räknar man ihop. Det har ingen betydelse. Varför ska vi förhålla oss till den någonstans? Så där blandar man ihop lite grann. För mig och oss, inget problem att vi inte räknar tabeller. Det är inte en fråga ens. Däremot, vi räknar resultatet varje match. Men vi vill inte vinna till vilket pris som helst. Utan det får inte ske på bekostnad på att folk, eller att barnen blir exkluderade. Men när man står där, det är klart man vill vinna. Men det handlar bara att försöka tygla, så man måste göra det i det hela. Och inte vinna till varje pris då.
Ja, men det är lite svårt, för du är vinnare. Du vill ju vinna.
Ja, men någonstans då måste man sätta det i rätt perspektiv då, och det vågar jag påstå. Det finns både föräldrar och barnen och ledarna. De är kloka helt enkelt, va?
Ja, apropå det, föräldrar, hjälpa eller hjälpa sitt barn. Alltså det, både du och jag har upplevt förskräckliga situationer. Och ja, jag har säkert varit högljudd också som tränare för mina barnslag och så. Men alltså, hur hanterar ni det? Har ni utarbetat någon mall för hur en bra fotbollsförälder ska vara?
Nej, vi försöker säga så här runt omkring. Hitta ändå några riktlinjer. Först att barnen ska ha mer närvaro och en frånvaro på träningar. Tycker vi liksom. Det är någonstans. Och sen mer att få... För om du tränar då faktiskt och gör det repetitivt, då utvecklas du. Och om du utvecklas, då tycker du det är roligt. Och om någonting är roligt, då vill du göra det igen. Då vill du träna igen. Så att få in den här någon form av spiral i det hela, va? Och hitta en förhållningssätt till det då. Och sen handlar det lite grann också om att lära barnen liksom att ibland får man ju faktiskt lära dem att du... Att bli trötta bara. Det är inte farligt. Ja, men det är mycket saker då. Och det handlar ju inte om att de här ska bli landslagsspel. Skulle någon bli det? Jättebra. Framförallt så hoppas jag att om jag träffar dem här på stan om 10 år. Och någon av de här tjejerna kommer fram då och säger: Håkan, ja, jag gör det här idag. Det kan vara vad som helst, jobbar. Och tack. För den här, det vi gjorde med fotbollen, det betydde mycket för mig. Vi hade jätteroligt, vi kämpade och spelade. Och det, då har vi ju lyckats på något sätt. För alla kan ju inte bli landslagsspelare. Sen hoppas jag att någon kanske då brinner. Och det ser redan att de brinner och vill. Men så vet vi inte vad det tar vägen.
Och föräldrarna? Hur gör det med föräldrar som låter för mycket eller som vill för mycket åt sina barn?
Nej, det är ju också oavsett. Jag kan vara på en turnering eller någonting. Så om jag ser någonting, det mesta är faktiskt bra. Jag säger det mesta är bra. För det är också om det vore så himla förskräckligt allt, då skulle inte folk hålla på med fotbollen på det sättet. Sen finns det dem. Och då tycker jag att då kan vi inte abdikera från vårt vuxenansvar. För vi ser ju de här som ibland som står och skriker. Och skulle det ske på en annan situation, säg att vi står på ICA Maxi och så står vi i skärken, så ställer sig 20 vuxna och börjar ropa på Kalle: "Åh, vad dåligt du skär skinkan, bara, idiot och allting." Då ringer vi ju polis, va? Men så flyttar du ut samma person kring en fotbollsplan med barn. Då är det okej att ropa på domare: "Åh, vad håller du på med?" Va? Så här måste vi nog hjälpas åt. Det går ju liksom inte att generalsekreteraren åker runt hela Sverige och bevakar, va? Utan här måste vi ta ett vuxenansvar, var och en, oavsett det, liksom det händer saker i skolan, att vi hjälps åt, och för det kommer inträffa situationer, och att vi då liksom inte bara reagerar som vi gör då, utan att vi agerar också och frågar: "Hej, vad menar vi här?" Jag ställer mig den frågan när jag ser saker och ting, och de känner inte igen mig när jag står med min toppluva där eller någonting. "Men du, vad menar du nu? Säger vi det när vi står runt planen, va?" Det tycker jag det får vi hjälpas åt. Mm.
Men har det inte blivit bättre? Det har ju diskuterats länge. Känslan är väl... Nu har inte jag varit ute så mycket de senaste åren när mina barn har blivit lite större. Men känslan är att det blir bättre successivt. Är det din känsla som står vid planen oftare än mig nu?
Ja, det som jag säger, det mesta det jag ser faktiskt någonting, det är väldigt, väldigt bra. Vi har en bra dialog med tränarna runt omkring i lagen här, och vi pratar med varann och vi kan ringa varann och fråga: "Du, hur ser det ut egentligen här?" Varför? Så vi försöker åstadkomma jämna matcher och prata med varann. Va? Och sen förekommer att några, naturligtvis att det topplocket går ibland på några och så vidare. Men då får vi fånga in det och inte bara låta det liksom vara. Tvärtom, då tar vi i det, va. Och framförallt respekt mot domare. Vi har ju många gånger barn faktiskt, ungdomar som dömer. Och att vi kan liksom uppmuntra dem och vårt förhållningssätt att stötta dem. Mm.
Du, Zlatan, ditt förhållande till Zlatan. Mm. Berätta nu.
Ja,
vi firar ju 50-årsdagen med honom.
Ja, det stämmer. Ja. I Manchester, ja. Det stämmer. Att vi att det var hemma hos honom och sen då hade de match mot Stoke dagen efter. Då. Och ja, det naturligtvis uppskattar jag väldigt mycket. Och den personen, det han har gjort. Alltså för först... Jag menar, ta alla guldbollar, alla de lagarna spelat i, det han har gjort för landslaget. Det var ju, vad var det, 2001, va? Någon gång i slutet på januari han gjorde debut mot Färöarna också. Så det är precis i den här tiden. Va? Ja, och det är ju helt enormt. Det är någonting jag vågar påstå, vi kommer aldrig få uppleva det här på något sätt. Och dessutom när du ser hela hans personlighet på det sättet han berör runt omkring, va? Så vi ska vara otroligt tacksamma för att vi fått vara med och uppleva det här på riktigt. Och för mig en av de starkaste personligheter jag har fått möjligheten att lära känna, och otroligt glad och tacksam för det.
Han hade ju ganska tufft när han växte upp. Jag läste någonstans också att du inte hade helt, ni hade inte jättefett heller. Mamma fick låna till en semesterresa när du var 13 år. Kan ni känna att liksom, ja, det är lite...
Ja, på något sätt så tror jag den här, vi har en väldigt uppriktig, rak dialog. Liksom, och det finns ett förtroende på något sätt. Va? Och framförallt så tror jag det finns någonting då i det hela, utan att på något sätt jämföra oss på det sättet då. Men ja, jag tror han uppskattar, jag försöker inte vara någon annan än den jag är. Jag är Håkan och är från Viksäng i Västerås, och står för det här liksom, och även det jag gör rätt och det som blir mindre bra då. Så nej, det vill jag säga, att vi är många i svensk fotboll som har honom att tacka för otroligt mycket, va? Och den respekt han har runt om i världen när man är också, det är inte IKEA, Volvo eller någonting man säger om man är från Sverige. Och Zlatan Ibrahimovic, det är om du sitter med en taxichaufför på Bali eller du är någonstans bort i Ryssland, så är det ju det liksom, va? Ja.
Både du och Zlatan har spelat i Malmö FF också, kommer jag ihåg.
Ja.
Även om det var, du gjorde senaste match mot Helsingborg där. Så.
Ja, exakt. Sen, va? och var någon sommar. Vi valde lite olika vägar då. Va?
Ja.
Men det är väl okej. Okay? Ja.
Ja. Jo, hur går det för vårt e-sportlandslag? Ja. Läste någonstans att vi har ett e-sportlandslag. Ja. Det visste inte jag.
Nej, vi faktiskt körde igång här till sommaren. I somras i VM och lanserade och hade e-sportlandslag. Då. Och det är ju ett sätt egentligen då, hur kan vi ändå... För fotbollen är ju så mycket mer än det som bara sker på plan. Mm. Och det här är ett område då. Och hur kan vi där fånga upp ändå intresset runt omkring fotbollen? För det är ju, för att vara uppriktig, jag har inte alls insikten i hur stort det här är. Vi andra personer gör vi. Men på något sätt, hur kan vi ändå koppla ihop vår fotboll med e-sporten på något sätt? För det är ett enormt intresse runt omkring det här. Och då har vi valt att då är vi med och lär och ser utav det här då.
Ja, Håkan, är det någonting mer som vi ska ta upp? Vad är det som ligger närmast framför nu för din del?
Nu är det nästa vecka, så är det en UEFA-kongress nere i Rom. Och sen fyller vi på med att stanna i helgen och har ett strategiseminarium med förbundsstyrelsen. Och innan dess så ska jag här nu imorgon träna Skiljebo SK, flicken 07. Och sen är det efter det faktiskt, efter det här med Rom, så är det snart Algarve Cup för vårt damlandslag.
Just det, för det var ett VM i sommar i Frankrike.
Och det ska bli häftigt. Mm. Ja, otroligt häftigt. Med att vi nu hela resan, sättet vi tog oss till VM på, att matchen mot Danmark, för det var ju den här resan också med danskorna som inte kom till Sverige, och vägen var ju, och sen var det en helt avgörande match borta mot Danmark. Och där spelar vi nog den bästa fotbollen som vi har gjort på många, många år med damlandslaget. Så det känns någonstans. Va? Sen under hösten här så vann vi mot England borta också. Jättehäftigt liksom, i att vi lyckas göra det. Va? Så, och nu börjar hela den här uppbyggnaden mot sommaren. Då. Så det ska bli häftigt.
Herrarna gick till kvartsfinal. Mm. Vad är ditt krav? På damlandslaget.
Ja, vi har alltid som målsättning när vi går dit liksom och går, så vi brukar säga att vi har ändå att den övergripande långsiktiga, att vi ska vara med och slåss om medaljerna i de stora mästerskapen. Och sen är det är så små detaljer som avgör de här sakerna när man tittar på det, va? Det är alltid från ett OS-silver, om du kommer ihåg det, med straffar, och skillnaden mellan det här succé och fiasko, va, är så liten, va? Men just att pricka in och känna det här flytet då, det vore häftigt då. Jag trodde de har någonting, och jag tycker liksom nu Peter och Wikman runt omkring där hittar rätt, och tjejerna liksom, många som känner, det är ju en del som har kommit upp i åldern också, att nu jäkla ska vi, är det några av de sista mästerskapen de gör, va? Det ska bli häftigt. Mm.
Det var häftigt att sitta och prata med dig också, Håkan. Tack snälla, jättetrevligt. Tack. Och från Skiljebos klubblokal pågår litet möte. Vi är verkligen ute i fotbollsmyllan här. Vi sitter mitt i den.
Ja, det är ett föräldramöte.
Föräldramöte. Ja. I Skiljebo sportklubbs klubblokal. Och så sitter jag och pratar med generalsekreteraren för svenska fotbollsförbundet. Ja, mycket trevligt. Ja. Tack, tack. Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.